السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، vi har kommit fram till hadith 28 från al-Arba'in al-Nawawiyya. Och dagens hadith är väldigt viktig. Hadith al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu. Som kommer att handla om vikten av att hålla fast vid sunna. Att muslimer splittras och faller in i bid'a. Och att räddningen är att gå tillbaka till profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Och att hålla sig borta från folket av bid'a. Och allt som de har innoverat. Och vi börjar med att läsa hadithen på arabiska och svenska. Och sen kommer vi inshallah och ta'ala att förklara mening för mening. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan baligha. Wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع وطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبي داود أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. I denna hadith så berättar Abu Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam höll en förmaning, en maw'idha, som fick deras hjärtan att frukta och deras ögon att fyllas med tårar. Och vi sa det: ja Rasulullah, det låter som ett avskedstal, så ge oss råd. Han sa: jag rådger er att frukta Allah och att lyssna och lyda på era makthavare, även om en slav skulle vara i auktoritet över er. För sannoliken så kommer det av er som lever att se mycket oenheter. Håll då fast vid min sunna och sunnan av de rätt vägledda khaliferna. Håll fast vid den med era hörntänder och jag varnar er för varje nyinförd sak i religionen, för varje bidda är en villfarelse. Abi Dawud och Tirmidhi. I denna hadith så berättar Al-Irbad radiyallahu anhu att profeten alaihissalam gav dem en maw'idha. Och det finns ett ord som vi inte har översatt här, och det är baligha. Baligha kommer från al-balagha, alltså vältalighet. Alltså han gav oss ett mäktigt tal, en mäktig påminnelse, en stark påminnelse som fyllde våra hjärtan med fruktan till Allah och våra ögon med tårar. Och profeten alaihissalam brukade ge maw'idha till sina sahaba. Han brukade ge påminnelser. Och de lärda säger att en maw'idha är ett tal, en påminnelse som innehåller ett tarhib och tarhib, uppmuntran och förbud. Man uppmuntrar till någonting och man avskräcker från någonting. Och kallar till att lyda Allah och varna för att synda. Det här är en maw'idha. Och profeten alaihissalam brukade ge maw'idha med jämna mellanrum, inte allt för ofta. Det berättas i Sahih Bukhari att Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu brukade påminna folket varje torsdag. Ge en maw'idha till studenterna varje torsdag. Och då så sa en av hans elever: ja Abu Abdurrahman, varför kan du inte ge oss en sån här påminnelse varje dag? Och då så sa han att jag följer bara profetens exempel alaihissalatu wassalam. Han brukade bara ge oss en påminnelse någon gång ibland. För han var rädd att vi skulle annars, att det skulle trötta ut oss annars. Om folk får en påminnelse varje dag, som en kraftig khutba till exempel, till slut den kanske inte har så mycket effekt och inverkan på människan. Men om den kommer ibland, en gång i veckan, en gång i månaden och så vidare, så kanske den har större påverkan på människan. Och det här är en maw'idha, alltså en påminnelse, där man, som ulema säger, påminner om Allah Ta'alas storhet, Allahs gåvor, tawhid, man påminner om paradiset och helvetet och så vidare. Det här ska inte vara för ofta. Men till exempel lektioner, där man går igenom böcker och liknande, det kan man ha varje dag. Tayyib. Och de lärde nämner också här en fa'ida som Ibn al-Jawzi. Han har en bok som heter Al-Qassas, Al-Qassasin, de som berättar berättelser. Och han nämner att al-maw'idha, påminnelser, brukade ges av de lärda förr i tiden, al-ulama. De som Allah Azza wa Jalla givit kunskap. Men sedan förlorade det här yrket sin status, kan man säga. Att ge påminnelser och förmaningar till folket. Det förlorade sin status och okunniga människor började att ge maw'idha. Det är de som berättar berättelser och sånt. Och folket vände sig till dem och vände sig bort från de lärda. Och det här är någonting vi kan se idag också. Att folk vänder sig bort från de lärda. Och vänder sig till de här som kanske håller kraftiga tal. Som Ibn Taymiyyah nämner. Han säger att det är kunskapen som räknas. Det är inte hur vältalig en person är. Det är inte hur mycket han får folk att gråta. Utan det är kunskapen som räknas. Kunskap ska tas från de lärda. Och det finns många sådana här videos idag. Någon pratar, wow, och så är det så här ljud i bakgrunden. Och någon som nynnar om musik. Eller någon sån här vind som blåser. Vem är han? Är han kunnig? Och så vidare. Det måste man tänka på. Om du kollar på till exempel de lärda idag. Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Muqbil, Sheikh Albani. När de talar, det är inte så att det är så här, wow, och du får dig gråta och allting. Utan det, de går igenom böcker, de talar vanligt och så vidare. Men de ger dig kunskap. Och det här är en viktig sak som Ibn al-Qayyim talade om. Vad gäller profetens khutba alayhi sallallahu alayhi sallam. Han säger profetens khutba alayhi sallallahu alayhi sallam baseras på iman. Kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs storhet, Allahs makt, tawhid. Allahs välsignelser mot folket. Det påminner folk om detta. Påminner folk om Allahs paradis, Allahs helvete. Belöningen och straffet. Yani tal och khutba som väcker iman. Och förankrar iman i folks hjärtan. Så här var profetens khutba alayhi sallallahu alayhi sallam. Du gick därifrån med starkare iman. Med mera kunskap och du hade kommit närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Ibn al-Qayyim för 700 år sedan. Men idag finner vi att folk, de talar ytligt i moskén. Vardagliga saker. Och kanske säger till folk att ni kommer dö och döden och döden. Och ni kommer lämna allting bakom er. Saker som glöms bort väldigt snabbt. Och kanske inte har någon stark effekt och påverkan på människan. Så det är en jätteviktig sak att tänka på. Hur många khutbah har vi inte gått på? Wallahi, du har glömt bort dem efter någon timme, eller hur? Medan genom profetens khutbah, de var korta, men de gav folk iman och fick folk att respektera och högakta Allah subhanahu wa ta'ala och älska Allah och längta efter Allah och hans paradis och frukta för hans eld. Det här är kunskapen om Allah, hans änglar, hans böcker, hans profeter och domedagen och ödet och så vidare. Så det här är en jätteviktig punkt. Så profetens maw'idha alayhi sallatu wasalam var korta, men de innehöll mycket kunskap. Och här säger Irbad radiyallahu anhu att profeten alayhi sallatu wasalam gav oss en förmaning som fyllde våra hjärtan med frukta och fyllde våra ögon med tårar. Och det är så här de troendes hjärta ska vara. När en person har ett rent hjärta, lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala, så är hans hjärta mottagligt för det goda och tar åt sig. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. I surat al-Anfal. De troende är endast de som när de hör Allah nämnas finner fruktan i sina hjärtan. Wajilat qulubuhum. Samma egenskap som i hadithen här. وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Och när de hör Allahs verser reciteras så ökar de i tro. Så här finner vi en vers som berättar att de troende, deras hjärtan reagerar när de hör Allah subhanahu wa ta'ala nämnas. Och samma sak ögonen. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min adam." När de hör det som sänds ner till sändebudet reciteras, så fylls deras ögon med tårar. Det här är en egen, god egenskap som de troende har, att de gråter när de hör Koranen reciteras. Så Al-Irbad radiyallahu anhu beskrev här profetens khutba alayhi salatu wasalam med dessa tre egenskaper: att den var baliga, den var vältalig, den var kraftig. Den fick deras hjärtan att frukta, den fick deras ögon att fyllas med tårar. Och det sägs att den här khutban var efter Fajr en dag. Och sahaba kände på sig att det här var som ett avskedstal. Det var så mäktigt och så kraftfullt. Så de sa: "Ja Rasulullah, det låter som ett avskedstal, så ge oss råd." Man brukar säga att en person som ska lämna någon ger de viktigaste råden han har. Eller hur? Det som är viktigast och det som de verkligen behöver hålla fast vid. Och här är en viktig sak. Profeten alaihi salatu wasalam kommer att nämna ett råd som omfattar vissa saker. Han kommer nämna ett råd som omfattar vissa viktiga saker. Och det här rådet har berättats vidare av sahaba. Men den förmaning som han gav, som fyllde deras hjärtan med fruktan och deras ögon med tårar, den nämns inte i hadithen. Den nämns inte i hadithen. Varför? För de nämner istället det som är viktigare. Den är i slutsatsen av det som profeten sa alaihi salatu wasalam. Det viktigaste rådet han lämnade efter sig till sin umma. Och det är det rådet som vi inshallah nu ska gå igenom. Profeten alaihi salatu wasalam, han sa i detta mycket vackra råd. Han sa: "Usikum bitaqwallahi azza wa jall." Jag beordrar er att frukta Allah azza wa jall. Och taqwallah är att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och att inte synda. Att man försöker skydda sig själv från Allahs straff. Taqwa kommer från ordet al-wiqaya, skydd. Att man försöker skydda sig själv från Allahs straff. Och hur skyddar man sig själv från Allahs straff och Allahs vrede? Jo, genom att lyda honom och att hålla sig borta från synder. Så vinner du Allahs kärlek och du skyddar dig från hans vrede. Och taqwa Allah är någonting som vi har beordrats med i Koranen, på jättemånga verser, och i sunna, i många hadither. Vi finner så många verser där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Ayyuha alladhina amanu taqullah." Eller hur? Troende frukta Allah. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Vi har gett förmaningen och beordringen till de som fått boken före er och er att frukta Allah. Så beordringen att frukta Allah subhanahu wa ta'ala, det är Allahs råd till alla samfund, till alla profeter och alla dess folk. Att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är, man kan säga, det mest generella rådet som finns. Att du säger till någon: ittaqillah. Frukta Allah. För det omfattar hela islam. Gör det som Allah vill att du ska göra och lämna det som Allah har förbjudit. Det omfattar hela islam, eller hur? Gör dina böner, fasta ramadan, betala zakat, gör hajj, var god mot dina föräldrar. Gör inte det som är haram. Så taqwa Allah är ett väldigt brett begrepp. Och taqwa Allah är inte bara någonting man ska säga, att jag är muttaqi, jag fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Utan taqwa Allah är någonting som man ska försöka leva upp till. Och taqwa Allah kräver också kunskap. Hur kan man frukta Allah när man inte vet vad Guds fruktan är? Du inte vet vad lydnad är och du inte vet vad synd är för någonting. Då kan du inte frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Om du inte går i profetens fotspår alayhi salatu wasalam, du fruktar inte Allah azza wa jall. Du går en annan väg. Så taqwa Allah kräver kunskap. Och ju mer kunskap man får om Allah subhanahu wa ta'ala och hans religion, ju mer kommer man att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Ju mer kommer du lära känna Allah azza wa jall med hans perfekta egenskaper och hans goda saker han gör mot mänskligheten. Ju mer kunskap du får om Allah och hans religion, ju mer kommer du också att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och känna till Allahs hårda straff. Känna till Allahs helvete, Allahs vrede, domedagen, graven och så vidare. Så kunskapen gör dig till en bättre muslim. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." De som verkligen fruktar Allah från hans tjänare, det är de lärda. يحمك الله. يعني ju mer lär du är, ju mer kommer du att frukta din Herre. Och därför finner vi att den mest gudfruktiga av alla människor är vem? Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För han var den kunnigaste av alla människor. Så taqwa kräver också då kunskap. Och sen så sa profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam att jag råder er också med sam wa ta'a. Att lyssna och att lyda på era makthavare. Även om det skulle vara en abyssinisk slav som fått makten över er, så ska ni lyssna och lyda på honom. Det här är också en egenskap som gör att muslimerna får, vad kan man säga, de får säkerhet på jorden. Religionen kan etableras med hjälp av muslimska makthavare. Lag och ordning, säkerhet, stabilitet. Någonting som vi ska eftersträva. Inte kalabalik och kaos, laglöshet som råder i många muslimska länder idag. Utan islam strävar efter att det ska vara amen. Det ska vara istiqrar. Det ska vara, religionen ska vara praktiserad och den ska liksom implementeras. Det ska finnas polis, det ska finnas militär. Det ska vara lag och ordning. Och många av salaf de sa, det finns ingen religion. La din illa bi jama'a. Utan att muslimerna är enade. Wa la jama'a illa bi imam. Och muslimerna är inte enade om de inte har en imam, en ledare. Wa la imam illa bi ta'a. Och det finns ingen imam förutom med lydnad. Och att lyda muslimska makthavare, walil amr, el khalifa, eller muslimska makthavaren, men vem han än må vara, är en väldigt viktig princip i islam, i sharia. Och att gå emot makthavarna och att göra uppror mot dem och så vidare och strida mot dem är en av de värsta av synder. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Troende, lyd Allah, sändebudet och de som har satts i auktoritet över er. Det vill säga makthavarna. Så Allah beordrar oss att lyda makthavarna. Allah. Därför blir det en ibada, en dyrkan, att man lyder makthavarna. För Allah har sagt att man ska göra det. Om man lyder Allah, då dyrkar man Allah. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, den som lyder mig, han har lytt Allah. Den som är olydig mot mig har varit olydig mot Allah. Och så sa han, den som lyder makthavaren, han har lytt mig. Och den som är olydig mot makthavaren har varit olydig mot mig. Autentisk hadith. Men det här är, finns ett villkor. Så länge det är lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Om makthavaren beordrar dig med synd, du behöver inte lyda honom. Du får inte lyda honom. Om han är kafir, du behöver inte heller lyda honom. Utan vi talar här om muslimska makthavare. Och profeten alaihissalam sa att vi ska ha sabr och vi ska lyssna och lyda på dem så länge de är muslimer. Illa en tarau kufran bawahan. Så länge de inte gör klar och tydlig kuffer, där ni har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala att de är kuffar, då får man göra uppror mot dem. Och vissa ulema säger, då måste du också ha styrka och kapacitet att kunna göra uppror. Så att det inte blir mer ont än gott. Så generellt, profeten alaihi sallam, han sa här att muslimerna ska lyssna och lyda på deras makthavare. Även om det skulle vara en abyssinisk slav. Och i vissa hadither, hans huvud är som ett russin. Alltså han är typ missbildad nästan, utseende. Och en annan hadith, även om hans armar och ben skulle vara amputerade. Och vad vissa ulema säger här, vad profeten alaihissalam vill här, han vill betona, att ni ska lyssna och lyda på era makthavare, vem det än må vara. Det spelar ingen roll vem han är. Om han är muslim, ni måste lyssna och lyda på honom. För i grunden, vi muslimer, vi ska inte ha en slav som makthavare. Profeten alaihissalam, han nämnde i sahih hadither att våra makthavare ska vara från Quraysh. Sahih muslim, det finns hadither att de muslimska makthavarna ska egentligen vara från Quraysh. Och det finns också bevis på att makthavaren ska ha al-quwa wal-amana. Han ska ha stark personlighet och han ska vara pålitlig, ärlig. Eller hur? Han ska inte bedra folket och han ska inte heller vara svag så att han inte kan styra folket. Inna khayra man istajarta al-qawi al-amin. som Allah Azza wa Jalla nämner om Musa alayhi salatu wasalam. Då de här flickorna sa till sin pappa, den bästa du har anställd är den som är stark och pålitlig. Så de här två egenskaperna som Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nämner i Siyasat al-Shar'iyya är väldigt viktiga. Vad menas då med att vi ska lyda makthavaren även om det skulle vara en abyssinisk slav? Jo, det menas att vem han än är. Och vissa ulama säger att det här betyder att profeten s.a.w. nämner ibland någonting overkligt. Alltså någonting som inte sker för att betona någonting. Som till exempel då profeten s.a.w. han sa att den som bygger en moské till Allah här på jorden kommer Allah att bygga ett hus i paradiset för. Även om den moskén du bygger på jorden är så liten som ett fågelbo. Ja? Det betyder inte att du ska bygga en moské som är så här liten som 5 cm. För ingen kan be i den. Utan det betyder att ni bygg moskéer. De behöver inte vara stora och flashiga och kosta flera miljarder och miljoner. Utan bygg bara moské till Allah. Vilken moské du än bygger, Allah kommer ge dig ett hus i paradiset. Förstår ni? Det betyder ordagrant inte att du ska bygga en moské stor som ett fågelbo. Utan profeten sa som han menar här att ni bygg moskéer. Hur små de än är och hur billiga de än är, ni kommer att belönas. Och samma sak här, lyd era makthavare, vem det än må vara. Andra ulema säger att det betyder att den stora khalifan, som kanske är från Quraysh eller någonting, utser en mindre ledare, som guvernör till exempel, över en stad eller en region. Till exempel en slav, en abyssinisk slav, säger du ska styra över den här staden. Då måste muslimerna i den staden lyssna på honom. För han är en i khalifans khalifa. Hänger ni med? Och en annan tolkning är att den här abyssiniska slaven tagit makten med våld. Och han har liksom etablerat sitt styre. Och det är säkerhet i landet och så vidare. Då ska vi inte göra uppror mot honom. För det kan leda till större ondska än nytta. Vilket är det vanligaste, som Ibn Taymiyyah säger. Att aldrig i islams historia har muslimen gjort uppror förutom att det har lett till mer ondska än vad det var innan. Det här kan vi se idag i arabiska världen. Den här arabiska revolutionen, har den lett till mer gott eller ont? Ont. Och vi sitter här med fråga folk som har rest till Libyen, som har rest till Egypten och som de här länderna. Att det är mycket fitna och hundratusentals muslimer har slaktats. Så. Profeten Ali Svatam säger här att muslimerna ska lyssna och lyda på deras makthavare. Även om det skulle vara en abyssinisk slav. Och sen så säger profeten Ali Svatam فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. För den av er som lever kommer att se mycket meningsskiljaktigheter. Kommer att se mycket osämja, mycket bråk, mycket splittring. Och vad som menas med ikhtilaf här, det är bidda. Och beviset på att han menar bidda är att lösningen var fa'alikum bisunnati. Håll då fast vid min sunna. Och vad är motsatsen till sunna? Bidda. Så, han nämnde här att ni, de av er som lever, kommer att se mycket ikhtilaf. Och han talade här till sahaba radiyallahu anhu. Den av er som lever länge kommer att se mycket ikhtilaf. Och de sahaba som levde länge, wallahi, de såg mycket ikhtilaf. Och det här, ulema nämner, det här är från Dala'il al-Nubuwa. Ett av de många bevisen på att Muhammad a.s. han var en sann profet. Då han har berättat någonting om framtiden som har skett så som han sa. Hur kunde han annars veta att folk skulle splittras och göra bidda vid yani, sahabas slut? Hur kunde han veta detta om det inte var uppenbarelse? Och de av sahaba som levde länge, de upplevde bidda. De upplevde sekten Al-Qadariya som förnekade ödet. De upplevde Al-Khawarij som stred mot dem, som dödade Uthman och som dödade Ali radiyallahu anhu och som stred mot sahaba. Och de upplevde också Shia eller Rafida som började dyrka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Så de sahaba som levde riktigt länge, de såg det här splittringen och den här bidan bland muslimerna. Och här kommer en viktig punkt. Och det är att profeten a.s. som fått denna uppenbarelse om att muslimerna kommer splittras, de kommer falla in i bidda. Han säger inte bara muslimerna kommer göra bidda, utan han berättar också vad som kommer lösa det här problemet. Yani det här är sjukdomen som kommer drabba muslimerna. Att de kommer drabbas av bidda. Det här kommer försvaga muslimerna och splittra muslimerna. För bidda splittrar umman. Eller hur? Bidda baseras på åsikter, på lustar, begär, kultur, tradition. Och folk har olika begär och lustar och tankar. Eller hur? Jag håller inte med dig, du håller inte med mig. Men det här splittrar muslimerna. Till skillnad från Koranen och Sunnan som enar muslimerna. Ingen muslim kan säga jag tycker att Allah har fel. Eller jag tycker att profeten har fel, alaihi salatu wasalam. Eller hur? Utan om vi tvistar i en fråga, vi är oense, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Om ni tvistar i en fråga, för då tillbaka till Allah och hans profet. Är inte Koranen och Sunna? För ingen muslim som har iman i hjärtat kommer ifrågasätta Koranen och Sunna. Men om vi tvistar och vi ska gå tillbaka till regler som Ikhwan Muslimin har skrivit, som Jama'at Tabligh har skrivit, eller någon annan sekt, Hizb ut-Tahrir, där kan vi ha olika åsikter. För det är bara folk, något som folk har hittat på, eller hur? Och därför splittrar det folk. Och därför säger ulema Ahlul bid'a wal furqa. De kallas för det. Folket av bid'a, innovation och splittring. Ahlul sunna wal jama'a. Folket av sunna och enlighet, enighet. De är enade. För Koranen och sunnan enar folk. Eller hur? Wa'atasimu bihablillahi jami'an. Allah säger håll alla fast vid Allahs rep. Är ni vid Koranen och sunna? Håll fast muslimerna tillsammans på detta. Det kommer ena muslimerna. Så profeten alaihissalam berättade här en sjukdom som kommer drabba muslimerna. Och det är att de kommer splittras i bid'ah. Och i en annan hadith de kommer splittras i 73 sekter. Alla är vilse förutom en. Men han sa inte bara att ni kommer splittras. Utan han nämnde också räddningen och frälsningen. Och lösningen på det här problemet. Och vad är det för någonting? Om ni ser denna splittring, vad ska ni göra då? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ. Håll då fast vid min sunna. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ. Och sunnan av de rätt vägledda khaliferna. Det vill säga Abi Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhum ajma'in. Det här är lösningen. Och så fortsätter han. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْتَثَاتِ الْأُمُورِ. Och jag varnar er för nyinförda saker. För varje nyinförd sak i religionen är en bid'a. Och i vissa hadithar och varje bid'a är en villfarelse. Så lösningen, när muslimerna är splittrade, när muslimerna är svaga, vad är det för någonting? Att gå tillbaka till sunna, att gå tillbaka till grunden, att gå tillbaka till det som profeten Muhammed var på, alaihissalam, och det som sahaba var på. Det här är lösningen. Fråga, vad betyder sunna? Fa'alikum bi sunnati. Håll då fast vid min sunna. Vad menas med sunna? Sunna betyder min väg. At-tariqatu al-masluka. Gå då tillbaka till min väg. Det vill säga, ulema säger här, det som profeten alaihissalam trodde, hans aqida, sahabas aqida, det som profeten alaihissalam dyrkade Allah med, och de saker som han sa, genom hans tro, hans tal och hans handling. Det här är sunna, profeten sunna alaihissalam. Och när salaf, imamerna från salaf, brukar prata om sunna, håll fast vid sunna, och de skrev böcker om sunna, som Lalikai, Marwazi, Imam Ahmed, och Barbahari och så vidare. De menar om aqida. När de talar om sunna, de menar om den rätta trosuppfattningen. För det viktigaste i profetens vägledning alaihissalam är det som han trodde på. Eller hur? Hans aqida. Och att gå vilse i aqida är det farligaste som finns. Det kan ta en människa ut ur islam till och med. Så håll fast vid min sunna. Håll fast vid min vägledning. Inte någon annan. Förutom sahabas vägledning. Och han specificerade Abi Bakr, Omar, Uthman och Ali radiyallahu anhum. Och han sa i en annan hadith att khilafatun nubuwa 30 sana thumma yu'ti Allahu al-mulka aw mulkahu man yasha. Al-khilafatun nubuwa, det styret som är i enlighet med min vägledning, alltså profetskapet, kommer att fortsätta i 30 år efter mig. Och sen kommer Allah att ge makten till den han vill. I denna hadith som är sahih, som finns i Abi Dawud och andra, så nämner profeten alaihissalam att det islamiska styret som är i enlighet med hans en vägledning kommer fortsätta 30 år efter honom. Och det här är en annan profetia som har fallit in. Vad hände? Jo, vi har Abu Bakr, han styrde muslimerna 2 år. Omar 15 år. Uthman 12 år och Ali 6 år. Sammanlagt 30 år. Exakt, de sa typ på dagen. Det här styret som han berättade. Subhanallah. Så al-Khulafa Rashidin, det är de här fyra. Och profeten al-Salam, han säger inte bara här håll fast vid min sunna, utan han säger också addu alaiha bin nawajid, bit fast vid min sunna och deras sunna, bit fast vid denna sunna med era hörntänder. Håll fast vid min sunna det hårdaste ni kan. Varför sa han så för? Jo, för det kommer komma svåra tider. Tider av prövningar. Där man försöker dra folken av sunna till höger och vänster. Till shahawat och shubuhat. Till lustar, synder och till bidah. Och när de står fast vid sanningen kommer de att få motstånd. Man kommer att svika dem. Man kanske kommer fängsla dem. Man kanske kommer slå dem. Man kanske kommer döda dem. Och vad händer då? Då måste du hålla fast vid din sunna. Och när han säger här, håll fast vid min sunna, eller denna sunna med era hörntänder. De säger att det är typ det hårdaste man kan bita fast med någonting med, det är hörntänderna. Eller hur? Typ starkaste muskeln. Det är här, när du biter fast med någonting. Yani, håll fast vid min sunna och sahaba sunna så hårt du kan. Och det här som en sheikh sa, det verkar som att någon försöker ta den ifrån dig. För du kämpar emot och håller fast med den vid dina hörntänder. Så du kämpar och håller fast vid profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Vad som än händer. Vad som än händer så ska du hålla fast. Och det här bevisar också en annan sak. Och det är ash-shidda wa ath-thabat 'ala al-haqq mamduh. Att vara stark och fast på sanningen är någonting bra. Inte att man ska vara en vekling som famlar runt till höger och vänster bland grupper och sekter och ideologier. Du ska vara stark som ett berg på sanningen. Och inte låta dig luras av någon. Ingenting ska få dig att lämna sanningen. Det är så du ska vara. Som ett berg på sanningen. Håll fast vid sanningen. Vad som än händer. Och profeten al-Salam berättade att innan domedagen så kommer det komma en tid där det är lika svårt att hålla fast vid religionen som det är att hålla fast vid glödande kol. Folket av sanningen på den tiden kommer ha det väldigt svårt att hålla fast vid glödande kol. Ni vet, eller vi vet inte, men vi kan tänka oss att det är väldigt svårt, eller hur? Folket av sanningen innan domedagen kommer att ha det svårt. Men han sa att det kommer alltid finnas en segerrik grupp från min umma som är på sanningen. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq zahirin la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Det kommer alltid finnas en grupp som är tydliga på sanningen. Ja? Och de kommer inte skadas av dem som motsätter sig dem eller sviker dem. Genom folket av sanningen har alltid funnits och kommer alltid finnas. Och det här är också ett bevis på att alla nya sekter är falska. För de har inte alltid funnits, eller hur? La tazalu, kommer alltid finnas. Vahirina, de är också tydliga på sanningen. Det betyder, de beblandar sig inte med folket av bidda. De här 73 sekterna, bara en är på sanningen. De är tydliga. De är inte bland de andra 73. Så när folk kommer att leta efter sanningen, de blir förvirrade. Utan de är för sig själva, folket av sanningen. Och de beblandar sig inte med folket av bidda. Vahirina ala al-haq, på sanningen. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. De kommer inte skadas av de som motsätter sig dem och de som sviker dem. Folket av sanningen, genom de här 72 sekterna och folk, sviker dem. De vänder dem ryggen och de motsätter sig dem. Khalafahum, de är emot dem. Men de är ändå på sanningen. Och profeten al-Salam nämnde också att de här människorna, de är al-Ghuraba. Han sa islam började som någonting främmande, gharib, och kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil ghuraba. Så glada nyheter, eller jannah, till dessa främlingar. Och han sa i beskrivningen vad? De är ett få antal goda människor bland många onda människor. De som är, trotsar dem är mer än de som lyssnar på dem. Och de, han nämnde också att de korrigerar det som folk har förstört av religionen. Så det här folket av sunna, de är få, de är främlingar. Men de är tålmodiga på sanningen. Och de bryr sig inte om hur många som går på sanningens väg. Även om du själv, som Abdullah ibn Mas'ud, han sa al-jama'a ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Sanningens folk är det som är överensstämmer med sanningen även om du skulle vara själv. Det här är al-jama'a, al-sunna wal-jama'a. Även om du skulle vara själv. Bara du håller dig till sanningen. Al-kitab wa sunna ala fahmi salaf as-salih. Koranen och sunna på sahabas förståelse. Det här är sanningen. Och vi ska nämna ett jättefint uttalande från Ibn al-Qayyim, där han talar om dessa främlingar, el-Ghuraba. Och han säger att dessa främlingar, De prisas. Och de nästan, man nästan avundar dem. Alltså man önskar att man vore som dem. لِقِلَّتِهِمْ finnas. För att de är så få bland folket. Dessa främlingar som håller fast vid sanningen innan domedagen. Och de kallas för al-Ghurabā för att majoriteten av folk inte är som dem. Alltså de är främmande, de är udda bland folket. فَأَهْلُ الْإِسْلَامْ فِي النَّاسِ غُرَبَى. Och här börjar Ibn Qayyim, det som cirklar. Han säger att muslimerna bland resten av folk är främlingar. Eller hur? Muslimerna i Sverige. De är, man ser på dem som någonting udda, eller hur? Någonting främmande. Och så sa han att al-mu'minun, de troende bland al-muslimun är främlingar. Vi har muslimerna 1,6 miljarder. Vi har al-mu'minun, de ännu som är stark tro. De är främlingar bland resten av muslimer. Man kollar på dem så här konstigt, vad är ni för någonting och så vidare. Och så sa han, och de lärda från al-mu'minun är främlingar. Bland al-mu'minun. Ja? Vi har muslimer, vi har mu'minun och sen har vi de lärda. De är främlingar bland de troende. Och så säger han här, lyssna på det här. Och ahl sunna alladina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal bid'a fahum ghuraba wa da'una ilayha as-sabiruna ala adha' al-mukhalifina hum ashaddu ha'ula'i ghurba. Och folket av sunna som klargör vad sunna är för folket och bid'a är för någonting, och folket av bid'a, de är främlingar. Och de som kallar till sunna och har tålamod på sunna och har sabr i de motgångar de får utstå är de största främlingarna. Ashaddunas ghurban. De största främlingarna. Så, och det här säger Ibn Qayyim för 700 år sedan. Och idag också. Många människor påstår att de följer sunna och salaf, men Allahu alam. Om du jämför det som de gör och tror på, så överstämmer det inte med det som profeten och sahaba var på, alayhi salatu wasalam. Så här så säger profeten alayhi salatu wasalam i tider av fitna, när muslimerna håller på att drunkna i denna bidda, att lösningen och räddningen och frälsningen är bara en sak, att hålla fast vid hans sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin, al-mahdiin. Och sahaba al-khulafa al-rashidin, de har ingen annan sunna än profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam, utan det handlar bara om att de implementerar hans sunna och förnyar eller kallar folk till hans sunna. Det är inte så att sahaba har kommit med en egen sunna, utan de återspeglar det som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade och det som profeten alaihi wasallam implementerade. Sahaba har bara fört detta vidare. För sahabas förståelse av islam är den bästa förståelsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att vi måste följa sahaba i flera verser. Bland annat så säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat An-Nisa: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Att den som går emot sändebudet, trotsar sändebudet efter det att bevisen har kommit till honom och följer en annan väg än de troendes väg, vi kommer lämna honom på den vägen han valt, och hans destination kommer vara helvetet, och vilken ond destination. Allah säger här att den som motsätter sig sändebudet och går en annan väg än de troendes väg. Vilka var de troende när Allah subhanahu wa ta'ala sände ner Koranen? Sahaba radiyallahu anhu. Den som går en annan väg än sahabas väg, nuwallihi ma tawalla. Vi kommer lämna honom på den vägen han valt. För det är en annan väg än sahabas väg. Och vad är hans destination? Jahannam, helvetet. Så sahabas väg är den rätta vägen. Salaf och salih. För vem förstår islam bättre än sahaba? Ingen. Och därför man ska alltid ställa sig själv den här frågan. När någon kommer till dig med någon ideologi, någon tanke eller någonting, står det i Koranen. Har profeten som sagt det? Gjorde sahaba detta? Implementerade sahaba detta? Om svaret är nej på dessa tre frågor, hallas, släng det i papperskorgen. Det hör inte hemma i islam. Förstår ni? Eller hur? För det finns inget nytt i islam. Och det var detta som profeten varnade för, alayhi salatu wasalam. Och så sa han då: wa iyyakum wa muhtathatil umur. Och jag varnar er för nyinförda saker. För varje nyinförd sak är en bidda. Och varje bidda är en villfarelse. Wa kullu bid'atin dalala. Bid'a är att man försöker dyrka Allah på ett innoverat sätt. Man hittar på ett nytt sätt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten alayhi salam, han sa det här är de värsta av saker. För inna sharrul umur. De värsta av saker är bid'a. Ulema säger, vad är värsta av allt? Kyrk. kufr, bida. Sen kommer stora synder. Sen kommer små synder. Yani bida är de värsta av saker som en muslim kan göra. Så pass att Allah subhanahu wa ta'ala inte accepterar tauba från en mubtada. Som profeten har sagt alaihi salam, tills det att han lämnar sin tauba. Sin bida. Och vissa av sällan som är Sufyan, han sa att shaitan älskar att muslimer gör bida mer än stora synder. Varför? För den som gör stora synder, han vet att han gör fel. Eller hur? Ingen ungdom går på disco, dricker alkohol och har flickvän och tror att han är en bra muslim, eller hur? Han vet att han gör fel. Och inshallah, någon dag han kommer göra toba. Eller hur? Och säger astaghfirullah, jag ångrar mig, det var haram. Men den som gör bidda, som går och firar maulid eller någon annan form av bidda, han tror att han dyrkar Allah. Han kommer inte säga astaghfirullah, jag firade maulid. Eller hur? Han gör toba till Allah. För att jag firade profetens födelsedag. Han tror att han gör bra. Det här är fara med bidda. Och biddan byter ut sunna. Och här så varnade profeten alaihi sallam för all bidda. Han sa all bidda är farlig. All bidda är villfarelse. Det finns ingenting i islam som heter bra bidda. Bidda hasana. Som vissa säger. Att det finns bra bidda i islam. Dålig bidda och bra bidda. Har ni hört det här argumentet? Det är batil. Det är falskt. Det hör inte hemma i islam. Och vem har profeten alaihi som sagt att all bidda är villfarelse förutom? Säger så. Sa han ordet förutom? Kullu bidda'atin dalala. Kullu bidda'atin. Det här är nekira. Ett generellt ord, alltså ospecifierat. Kullu bidda. All bidda. Finns ingen bra eller dålig bidda. Och Abdullah bin Omar, det är autentiskt från honom att han sa kullu bidda'atin dalala wa in ra'ahun nas hasana. All bidda är dalala, villfarelse, även om folk skulle tro att det är någonting bra. Även om folk tror att den här bidan är bra, den är dalala. Hänger ni med? Och Imam Malik, han sa en väldigt fint uttalande. Han sa, men za'ama anna Muhammadan, av men za'ama anna fil islam bid'atan hasana, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatahu, alayhi sallatu wasallam. Fa inna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. فما لم يكن دين يوم دين فلا يكون اليوم دينا. Imam Malik han sa att den som påstår att det finns bra bidda i islam, han har påstått att Muhammad sallallahu alaihi wasallam har svikit sin uppgift som profet. För Allah säger, idag har jag fullbordat eran religion. Så det som inte var religionen den dagen när den var fullbordad kommer aldrig att vara en del av religionen. Eller den som Allah subhanahu wa ta'ala säger, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat eran religion. Islam är kamil, 100%, inte 99, utan 100% fullbordat. Och Muhammad alaihissalam har förmedlat budskapet, eller hur? Han har inte dolt någon kunskap. Han har förmedlat den här fullbordade religionen. Så den som idag kommer och säger att jag har hittat på något nytt i islam, en bra bidda. Han lägger till någonting i islam. Han indirekt anklagar islam för att vara bristfälligt. Att det fattas, det är 98% och jag har kommit på de här extra 2%. Eller hur? Och att Muhammed s.a.w. inte har berättat det här som jag har berättat. Innan han anklagar profeten s.a.w. för att ha svikit sin uppgift som profet. Och det är någonting mycket, mycket allvarligt. Att komma och påstå att det finns bra bidda i islam. Det finns ingenting som heter bra bidda. Utan vissa saker som beskrivs som bra bidda, antingen så är de inte bidda. Som till exempel att skriva Koranen. Det är inte en bidda att skriva Koranen. Vissa av sahaba skrev Koranen. Och profeten sa så han nämnde att till exempel man får inte resa med en mushaf till bilad al-kuffar. Det finns en i islam. Mushaf finns. Koranen finns nämnd i Koranen. Som bok. Så det är inte en bidda att samla Koranen som en bok. Så antingen är det inte en bidda. Eller de säger bra bidda. Och den är inte bra. Laysa bi hasan. Det är ingenting bra. Som att fira maulid till exempel. Så generellt, om ni kollar på allt som kallas för bra bidda, antingen är det inte bra, det är en bidda, eller så är det någonting som inte är en bidda. Förstår ni? Men det finns inget konkret exempel på någonting som är en bra bidda i islam. Finns inte. Alhamdulillah, islam är perfekt. Och den här hadithen lär oss också en annan väldigt viktig punkt. Och det är att profeten alaihi sallallahu alaihi i denna hadith beordrar muslimerna att hålla fast vid sunna och att akta sig för bidda och dess folk. Eller hur? Det här betyder att vi muslimer måste lära oss vad som är sunna och vad som är bidda. Hur kan du hålla fast vid sunna när du inte vet vad sunna är för någonting? Ma'akul? Är det logiskt? Hur kan du hålla fast vid sunna och aqida, rätt aqida och salafs väg? Du vet inte vad det är för någonting. På jahl. Det funkar inte. Det kräver kunskap. Du måste lära dig islam, måste lära dig sunna, måste lära dig aqida och tawhid. Håll fast vid detta. Varning för bidda. Fall inte in i bidda. Då måste du lära dig vad som är bidda. Eller hur? Hur kan du akta dig för bidda när du inte vet vad bidda är för någonting? Du vet inte principerna för vad som igenkännetecknar en bidda. Du vet inte vad en sekt är, vad en bidda är, vad en hizb är och så vidare. Det här måste du lära dig så att du inte faller in i detta. Och vem sa detta? Hudayfa radiyallahu anhu. Han sa, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafatan an yudrikani. Folk brukade fråga profeten alaihi wasallam om det som är gott. Det är goda saker, men jag brukade fråga honom om det onda för jag var rädd att det skulle drabba mig. Och här säger Ibn al-Qayyim att de med den mest fullbordade kunskapen är de som känner till vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är tawhid och vad som är shirk. Vad som är sunna och vad som är bidda. Vad som är huda och vad som är dalala. Och sahaba hade den här kunskapen. De visste vad som är rätt och fel. Men idag tyvärr många muslimer är väldigt juhal, väldigt okunniga om detta. Och därför faller de lätt för dessa fällor. Dessa kallare till helvetet. Som profeten al-Alaihissalam nämnde att det kommer komma i samma hadith, hadith Hudhaifa. Du'atun ala abuabi jahannam. Folk som kallar till helvetet. Yatakallamuna bi alsinatina. De talar våra språk. De talar i islams namn. Och de klär sig med våra kläder. Folket har bidda. Så man ska akta sig för de som kallar till höger och vänster. Bort från Allahs ta'alas väg. Och man ska hålla sig till folket av sunna. Al-ijma' al-ijtima' al-kitabi wa sunna wa salaf wa salih. Det här är den rätta islam. Även om folk skrattar åt det. De kallar det för wahhabi och Salafi Jadida, jag vet inte vad de hittar på för namn. Extremist och fundamentalist och bokstavstroende. Bry dig inte. Så, alhamdulillah, så länge du följer Muhammad sallam och sahaba, khalas, inte ala khair, inshallah. Så sabr. Och det är tyvärr många människor har inte sabr på sanningen. De vacklar, eller hur? Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Det finns de av folk som dyrkar Allah på en avkant, en avgrund. Vad säger Allah? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ. Det finns folk som dyrkar Allah på en kant. De vacklar i sin tro. Om han drabbas av någonting gott, han är nöjd. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Men om han drabbas av en motgång, han vänder sig bort. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ. Han förlorar detta liv och nästa liv. Allah subhanahu wa ta'ala kommer pröva muslimerna. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَشَرِّ فِتْنَةٍ. Alla kommer pröva oss med ont och gott. Eller hur? Alif la mim. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif la mim. Tror folk att vi kommer lämna dem och att vi inte kommer pröva dem som vi prövade dem innan? Alla kommer pröva muslimerna. Så det kräver att man har mycket tålamod och sabr på sanningen. Och hela tiden försöker lära sig islam. Vad du än vill göra i islam, kunskap. Vill du göra dawa, kunskap. Vill du lära folk islam, du måste själv ha kunskap. Vill du göra det islamiska riket? Kunskap. Vill du göra jihad fi sabilillah? Kunskap. Allting i islam går tillbaka till kunskap. Väldigt viktigt, wallahi. Att nu när vi har tid och vi har amen och möjligheten att vi lär oss islam. För umman är i väldigt stort behov av kunskap. Det finns så mycket jahl bland muslimerna. Och vi ber Allah azza wa jalla att göra oss från folket av sunna. Som lever på sunna, kallar till sunna och dör på sunna. Och låter oss återuppstå med profeten Muhammad alaihi salam och hans sahaba ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين